Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Hej, hej.
Hej, hej. Du, jag måste bara fråga. Jag får så mycket så här konstiga DM på Instagram. Nu har jag fått det från Ethelia. Ethelia. Jag går in på hennes Instagram. Hon har så här smycken och det är mycket jord och dockor och bilder och liksom... Jag menar, hon säger ljusdrottning och andlig. Så här, jättesnygg med massa liksom... flät och hit och dit. Och så blir jag alltså misstänksam. Hon har gjort 81 inlägg och har 119 följare och följer mig.
Ja, det är alltid lite...
Och så ska ingen säga, I'm drawn to your beautiful, unique nature. I love those who choose to walk their own path. I can see the strength within. You do so regardless of negative forces pulling you back. The universe has many things in store for you, my friend. You are meant for great things as well. I feel it and advise you to see into it. Are you there? Jag bara, always. Nice to meet you. Can I ask you a personal question? Sure. How can you rate your spiritually scale from 1 to 10? Jag bara, right now 6.
Du börjar så, nej men vänta, stopp ett tag. Du börjar så skriva i DMs, ja, med den här okända människan, ah, som vill prata ändlighet med dig. Ja, ah, spännande.
Ja, du sa, hon tycker inte det är inte så dåligt med sex. För det gör inte alls sex, jag är typ ner på -7. Jag bara skrev, could be better, growth or improvement. Och nu, igår, my dear, jag bara, nej, vadå, vi har skrivit 2 DM till varandra. While I was meditating, it was to reveal to me that you're a really special woman and you have abundant blessings and gifts that you should have received a long time ago. But there are blockages and bad energies which has been hindering you from moving forward from where you are now. Are you there? I'm here. Have you ever had a consultation reading before?
Ja, hon ska kränga på dig då. Mm. Ja, jag fattar precis.
Precis. Men det är ändå att man blir så här, jaha, alla vill väl vara så här meant for something bigger.
Ja,
gärna inom andlighet då, när man känner så här, ja, det var här, det var julafton och det var grått.
Det verkar ju övrigt vara ett knep bland då krängerskor att tala om då för oss tänkta klienter eller vad man nu ska kalla oss för. Att vi har speciella förmågor. För det har jag också fått höra, ja, mängder av gånger. Att du har liksom mediala förmågor själv.
Precis.
Du måste bara lära och plocka fram dem. Så här, och då ska man bli attraherad och känna sig sedd och speciell och utvald och så. Antar jag. Så det är väl ett försäljningsknep. Liksom.
Jo, jag fattar. Men jag tänker så här, med sina 81 följare. varför liksom valde hon ut mig? Varför tog hon inte någon i USA då där hon bor? Eller varför har hon liksom, varför orkar hon lägga energi på mig nu? Om jag skulle skriva så här, yes I have. Hon bara säger, just 10 euro, eller vadå?
Alltså jag tror verkligen så här, och den här typen av skumrask, vad heter ens den typen av brott? Alltså det är när man, inte förskingring, utan när man, alltså bedragare.
Ja, alltså vi
känner... Men har inte jag berättat för dig när jag blev alltså brutalt lurad i New York?
Nej.
Har jag inte?
Nej.
Men för jag älskar ju att gå till spådamer, och jag har ju träffat så många mediala människor som är mediala på riktigt. Så jag vill mena att de här bedragerskarna verkligen så här... De bidrar till en enorm sån svartmålning av hela den här genren och branschen. Så att liksom bort med dem bara, och gör skillnad på liksom när du träffar en sån här bedragare. Det här är ju klockrent en människa som kommer vilja lura dig på ganska stora belopp genom att skrämmas.
Afrikabrev.
Jag ska berätta kort. Aha. Jag var och hälsade på min syrra. Min halvsyster bor ju i New York med sin mamma. Och jag var väl kanske... Ja, jag var 17. Så jag var där själv för första gången och spenderade ju väldigt mycket tid själv runt och strosade på Manhattans gator, för de var på jobb och skola och sådär en vecka. Det finns ju i Greenwich Village massor med såna här små shops, liksom man går en halv trappa under och ser liksom tarot, readings, vad heter det, att man är medial, ja. Allt sånt tycker jag är kul. Så jag skuttade ju ner bara liksom ett kvarter ifrån där min syra bodde.
Tycker aldrig att det är läskigt liksom. Måste du vara i en state of mind?
Nej, jag har liksom, min mamma har ju fostrat mig in i att den här världen, den nyandliga världen, är liksom god. Så jag känner bara good vibes för hela slanten. Och det var ju som att komma in till liksom en sån här, det du tänker i en Disney-film. Det är alltså en stor jävla kristallkula. Det är... Nej, men alla så här...
Kristallkula, ja, på riktigt
hade hon en kristallkula med något litet liksom ljus och stora kandelabrar. Det var rökelser. Hon satt med så här svenska sjalar på sig, stora flätor. Såg mystisk, andlig, cool ut och väldigt så här häxig ut. Och det, så jag gick igång och bara kände, yes, kötta, nu kör vi. Ja. Och då kostade ju en reading $10.
Ja.
Vad var det? 80 spänn.
En liten snok i håret. Så.
Ja, typ. Men då börjar ju hon, och det kostar 80 spänn. Det kan man ju liksom ha eller inte, whatever. Det är roligt bara.
Ja. Mm.
Men sen var det inte så himla kul. För att hon var ganska duktig på att läsa mig. Jag hade inte... någon särskilt jobbig livssituation exakt där och då alls. Det var ju såklart någon kille jag var kär i, så hon pinpointade ju det. Men sen berättar hon för mig att han minsann har en, det är en kvinna där som är i hans skugga. Hon vill dig så illa, Sanna, så att det här, nej men nu och sen liksom bara får hon någon, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är ju liksom någon form av excess liksom, beteende där hon går in i någon typ av karaktär. Alltså extremt läskigt var det. Jo, och liksom bara, det är onda krafter. Hon har utövat black magic on you. Alltså du kommer inte komma undan. Det här är ett sånt mörker jag ser framför dig. Alltså I'm sorry, men hon har ett föremål från dig som hon utövar black magic, och hon börjar gråta och hon är liksom bara helt förstörd. Och sen kommer hon typ tillbaka och hon är så här, I'm so sorry, I don't know who, I can't imagine how it must feel for you to liksom att vara ett offer för det här. Alltså jag blev så fruktansvärt rädd. Liksom, någon utav black magic. Och hon droppade ju också olika saker som gjorde att jag kände att det här, att hon hade liksom rätt. Kan det vara ett läppstift hon har? Hon har tagit det från en, ja men liksom, hon hade massa såna här såklart generella saker som alla kan känna igen sig i. Och till mitt försvar så var jag ju liksom ett barn när jag var där. Jag var ju 17. Och hon var förtvivlad och det här var hemskt. Och jag hade liksom ett mörkt liv att vänta framför mig med denna svarta magi som då var riktad rakt mot min person. Men jag bara, men vadå? Kan man inte göra någonting för att hindra det här? Vad ska jag göra liksom? Ja, men då var det ju såklart betala henne. Och det var alltså inga små summor. Helt plötsligt var det inte $10 för en reading. Utan det var $100 till att börja med. Och då skulle jag komma tillbaks dagen efter, för då skulle hon åka till Brooklyn och fixa några speciella ägg. Alltså riktiga ägg, hönsägg. Som hon, och sen var det liksom andra saker hon var tvungen att köpa för att kunna bryta den här svarta magin. Och det var liksom 100 dollar. Ja, då är vi uppe i 1000 spänn. Men hur som helst, sammanlagt så lyckas hon på den readingen lura av mig 3000 kronor. Och sen skulle jag komma tillbaka och ge henne ytterligare. Så att sammanlagt skulle liksom att bryta den svarta magin som var riktad mot mig skulle kosta mig 10 000 kronor. Och det här var ju alltså för 30 år sedan nästan. Så du kan ju tänka dig, det var ju väldigt mycket pengar.
Ja, det var liksom, 50 lakan.
Det var typ dubbelt vad jag hade i reskassa liksom. Och jag kommer ihåg att jag gick hem och jag var så helt förtvivlad. Och jag pratade med Fredrika då, som min halvsysters mamma. Och hon var bara så här, men typ skrattade åt det. Men jag kan säga att jag var inte i det state of mind. Jag kände mig på riktigt väldigt uppstressad. För sen började jag känna att så här, är det inte någon annan som utövar black magic på mig? Det är den här jävla spåkärringen som gör det nu. Så hotet liksom, det var så här, om du inte kommer, då kommer jag typ se till att det blir svart magi på dig. Alltså jag upplevde henne som så otroligt hotfull och hela situationen som så hotfull. Nu kanske ni som lyssnar tycker att jag är liksom världens mest naiva, korkade människa. Och det får ni känna. Men jag har respekt för mörkrets krafter.
Ja,
och alltså, det här var ju naturligtvis en människa som hade uppövat en extremt manipulativ förmåga. Och visste exakt liksom hur hon skulle göra för att få mig att känna mig rädd på riktigt. Mm. Och det är ganska enkelt. Och du som känner mig, alltså jag är inte så jävla lätt skrämd.
Nej.
Jag är inte så lätt lurad heller, och jag tycker redan då att jag var 16 år och hade ganska bra koll på den där världen, eftersom mamma var så intresserad av det och vi höll på med tarot och i ching, så här stickor och allt möjligt, och aldrig liksom hamnat i ett läge där jag känt mig lurad, bedragen eller rädd. Men det här var liksom någonting annat. Här kände jag så här, nej fy i helvete.
Men vilken rolig så här semestervecka.
Ja, men då gjorde min syrras mamma, hon var faktiskt väldigt bra då, hon var bara så här, tog mig i handen och var bara så här, men gud, förklara bara helt sakligt att det här är jättevanligt i New York. Titta, kolla här, kolla på den här tidningsartikeln, här står det ju om det här. Ja. Det här är liksom bedragerskrig, det här är inte riktigt, de här ska inte ha någonting med magi att göra. Det här är som vilka jävla liksom kriminella som helst, liksom, att man använder olika element för att lura av människor pengar. Så att ganska snabbt kunde jag släppa den där obehagliga känslan och åkte från New York med en övertygelse om att jag hade 0% black magic över mig. Men jag gick dock in i en katolsk kyrka och tände ett ljus.
Gjorde
du? Ja, gjorde korstecknet några gånger. Nej, men alltså, det är du. Men så är du modig här nu, kan du fortsätta skriva bara för skoj skull och se vad hon ska försöka tuta i dig.
Okej, gör det live då.
Ja.
Jag ska säga,
I need help. Kan du inte skriva något så här riktigt som att du är liksom så här, oh, I am so in a bad liksom state of mind concerning my life right now. Can you please help me with some guidance?
Jag ska skriva inte bad, men säg min life crisis, kan man säga det, eller det är för svängest.
Nej då.
Det fattar jag. Lite svängeska, det är lika bra. Crisis and need some guidance.
Ja. Punkt,
please,
punkt,
my love.
Ja, please. Det är roligt att vara.
Nej, men jag får inte vara för helt plötsligt. Innan har jag bara såhär, I'm here. Som ett enda hiphopper från Harlem. Nu är det såhär, help me with my... I need some guidance, kan jag bara skriva. And light, är det bra?
Ja.
Nej, men jag, vi är båda lite sådär. Men sen är det såklart, när man är på ett bra ställe då, i sitt liv, då är det ju väldigt roligt med tarotkort. Och såhär, jag har en väldigt nära vän... där jag bor, och hon och hennes kompis håller på hela tiden. Så jag drar en gin tonic och bara, är jag het typ? Ska jag träffa någon? Så bara, det ska du! Alltså de använder lite som, ja men liksom lite party tricks. Men sen så var ju vi ute på något slott, ett gäng influencers, som man ska säga, för några år sedan med en gemensam kompis till oss. Och du skulle ju följt med. Men jag vet inte, det funkar inte sista sekunden, så jag tog med mig Kristina. Så kom vi dit och liksom åt någon middag där som var alldeles för lite kalorier i. Och det var liksom så mycket vin så vi blev liksom lite på ärslet. Och alla skulle då få en reading av en bra astro... Vad heter det?
En tarotläggare.
Ja, hon var liksom riktigt bra. Jag fick ju gå upp sist. Jag bara,
det är inget tacksamt.
Hon bara, men det här är ett bra år, för jag kommer ihåg att jag var nyseparerad. Hon bara, det här kommer bli så bra, det kommer bli förändringens år. Och det var bara så här, gylden i grodan. Ja, men det var mycket så här, han den där guden med guld och glitter. Alltså det var mycket, mycket bra kort. Men sen så var det några som kom lite sent. från Danmark. Som bara sa, vi kommer lite senare. Så då var det en tjej till som skulle gå upp. Och hon kom ner efter typ en halvtimme. Hon bara, jaha. Hon såg död typ.
Döden?
Ja. Och sen gick det några månader. Sen så visade det sig att en i hennes familj hade fått cancer.
Mm.
En ung liksom, kvinna. Så då kände jag så här, jag vet inte. Och sen så mina kompisar då som var så här, men nu kör vi bara dricker lite vin och kör tarotkort. Jag tänker så här, man måste vara i en state of mind där man kan ta sånt här, förstår du?
Mm.
För du berättade ju för mig häromdagen att du och Karo och Sofia.
Ja, Karo och Sofia, ja, vi hade ju, alltså jag måste säga att jag är så glad över det. För att, alltså det, jag upplever ju att hela vårt samhälle lever i någon slags andlig nöd. Och har man ett andliga behov, vilket alla människor har, tror jag, så är det ganska svårt att få sig det till livs. Alltså, de erbjudandena, de liksom duggar inte tätt, om man säger så.
Nej.
Utan du måste ganska aktivt söka till någon form av så här andligt sammanhang. Det är klart att det finns yogaklasser överallt, men liksom, det är långt ifrån så pass liksom tillfredsställande att gå på en yogaklass. Det kan ju bara vara en fysisk liksom, gymnastisk upplevelse.
Ja.
När man faktiskt vill ha någon form av liksom, möte med en annan dimension eller med någonting större, eller vad man ska säga. Men Sofia, som ju jag har varit kompis med henne sedan vi gick i gymnasiet, hon har ju liksom jag ett stort intresse för ritualer, för liksom det andliga, och hon är sjukt intresserad av allt sånt. Och hon är också, bangar inte för att köra lite ceremonier, hon är ju yogalärare. Och det har hon, och vi har ju tillsammans horse yoga, och liksom, och hon är så intresserad av personlig utveckling och att kunna se saker och ting ur ett andligt perspektiv, vilket är så jävla nice. Och det jag gillar med henne, det är att hon verkligen har så här 0% humor kring det. Hon behöver inte skoja bort det. Det behöver inte vara så här partytryck, utan hon gör gärna en stor kopp te, och sen så skriver man liksom små lappar med intentioner som man bränner. Alltså, hon älskar ritualer.
Ja.
Och jag älskar att jag bara så här får åka med i det.
Ja.
Den förra helgen, då var det fullmåne i kräftan.
Aha.
Det var 2023:s första fullmåne, och det bara har råkat falla sig så att vi har liksom träffats, jag, Karo och Sofia, när det har varit fullmåne i Vattumannen, alltså i början av juli, och sen har vi träffats här i början av året liksom. Och det är också någonting fint på något sätt som jag uppskattar i livet, det här som att vi har så här återkommande, att man faktiskt åker på den där resan varje år med sina barn. Det är så betydelsefullt för mig, för att hela mitt liv tror jag bara har bestått av så här, saker som har gått sönder i mångt och mycket.
Och inte att man har återkommit till.
Nej, och att man inte lyckas återkomma, man lyckas liksom inte skapa den där ständiga uppbrott, och att man måste tänka nytt och tänka om hela tiden.
Ja.
Och så bara, nej, men nu får jag bara landa i att så här är det. Och då sågs vi för att liksom basta, yoga, rida och lägga tarot.
Ligga med jävlen!
Och dessutom adderade vi den här gången att vi skulle göra allt detta nyktert, vilket är så nice. Därför att vi också har, eller jag har bestämt mig för att gå in i 2023 utan alkohol. Jag gör ju inte det av problematiska skäl, utan jag gör det för att jag är nyfiken. Alltså jag gör det för att se om det här kommer förändra någonting i mitt liv. Alltså, kommer jag behöva välja annorlunda? Kommer jag börja uppskatta andra saker och andra sammanhang mer? Och sen kommer jag tycka att det är råskönt att slippa vara bakis. Jag hatar att vara bakis. Alltså, det blir värre och värre för varje år. Mm. Och flera gånger under 2022 när jag har blivit bakis bara så efter 3 glas vin, så jag har känt så här, jag pallar inte det här. Det är inte värt det. Den där lilla rusningen som jag fick är inte värt det. Men sen vet jag...
Var det här efter jullunchen?
Nej, det var det inte faktiskt. Jag har tänkt mycket på det under 2022. Jag har också tänkt på det utifrån det perspektivet att vi förväntar oss att personer som har beroendesjukdom, det vill bara sluta dricka. Ja, men testa själv då.
Mm.
Alltså, det är inte så lätt.
Nej.
Även för personer som inte har beroende. Därför att alkohol är en så stor del av vår kultur. Du kommer bli ständigt ifrågasatt. Smart av mig att berätta om det här i podden. Alla kommer veta om det, men... Jag har också sagt så här, jag börjar med en månad. För att jag är liksom så dålig på att hålla löften. Alla mina nyårslöften som jag någonsin har gett har jag alltid brutit.
Mm.
För jag är en trotsperson och jag hatar att typ inte får göra som jag känner för. På impuls.
Du är med på mitt storhetsvansinne år.
Ja, fast lite tvärtom. Skitsamma, vi gjorde den här helgen nyktra och det var världens jävla underbaraste helg. På något sätt så bara råkade vi liksom passera den här tarotleken som Sofia hade med sig. Det var liksom det vi, det var vår första intention, att nu ska vi lägga liksom kort. Men så bara, det blev aldrig så. Fredagen gick, vi bastade istället, vi lade ansiktsmasker, vi skrev intentioner, vi yogade, vi käkade jättegod mat, vi sov ut. Sen bara gick vi upp till hästarna och så bara, men vi har ju inte lagt tarot, vad fan? Så här, men det får vi göra sen. Och sen så skulle deras tåg gå, men sen sa Sofia så här, nej, nu gör vi det bara. Vi har en halvtimme kvar, vi måste göra det här, för det är någonting... Som gör att vi liksom drar oss på det här lite grann. Så.
Ja, ni kände så att på något sätt undermedvetet ja, så var det såhär, men skulle vi inte bara gå ner och kolla till det lite?
Ja, men att vi liksom så... Men då satte vi oss, och precis innan de skulle åka hem, och så sa jag, men då drar vi bara varsitt kort. Vi drar bara varsitt kort, ur hela leken.
För hur många kort är det i en lek?
72, tror jag. Tarotleken består ju av lilla och stora arkanan. Och lilla arkanan är ju så svärd, koppa, alltså bägare och vad det nu är mer. Alltså den är liknar mer ju en vanlig kortlek liksom.
Okay.
Och sen har du stora arkanan med de här figurerna. Det är döden, det är The Hanged Man, det är Empress, det är... Ja, men alltså det är ju 12 eller 13 Gud, tycker, stora figurer.
Jag blir så här lite ångestladdad och upphetsad, fast jag vet redan vad du ska säga.
Ja, men då, Sofia är ju då liksom the mastermind of tarot i vårat gäng.
Ja, det är för att hon inte har barn.
Så, så hon hinner läsa alla de här. Nej, men hon är ju jätteintresserad av det och hon är ju jättebra kompis med, jag tror hon heter Tarot Gary, det var hon som läste åt er tror jag. Hon har en jättefin podd som handlar om så här... Ja, men väldigt mycket olika typer av tarot och alltså hon intervjuar och träffar massa mediala människor. Den är skitbra. Tarot Gary finns, jag tror, på Instagram. Så Sofia lär sig mycket av henne. Men hur som helst så tog vi bara varsitt kort ur den här stora leken. Och jag har ju gjort det här ganska många gånger. Och du kan ju lägga liksom hela läggningar med tarot där du kan fråga alla möjliga olika typer av frågor och du kan få liksom en överblick över hela ditt nästa kommande år, din relation, man går in på små, men vi valde att bestämma, vi väljer varsitt kort som får liksom sätta tonen för nästkommande år. Eller, och jag frågade specifikt liksom min början på nästa år, alltså på det här året, och det var ju en upplevelse.
Vi måste berätta lite så här. Då satt ni där och sen så, vem började dra kortet?
Jag började dra kortet.
Mm.
Och jag, ja men du vet, man, det är också det här att man ska välja det kortet och så drar jag upp. Och så upptornar sig den svarte.
Ja, jävlar.
Med hornen.
Mm.
Och kedjan.
Ja.
Som fjättrar liksom de här två Adam och Eva liknande figurerna som det börjar växa horn i pannan på. Jag vet inte om ni känner till tarotkort och hur djävulen det kortet ser ut, men det är liksom en stor jävla bockliknande monsterlik liksom djävul som har då en kedja som han håller två människor fjättrade, en kvinna och en man. Som det börjar växa ut horn på och som helt enkelt, alltså det är bara själva sinnebilden av djävulsdansen liksom.
Det här ska jag läsa. Nu läser jag då från Wikipedia.
Mm.
Bara för jag tänker att vi ska inte liksom gå in i för mycket.
Nej, nej.
Svart magi.
Wikipedia är en pålitlig källa. Okay.
Djävulen är ett av de 78 korten i en tarotkortlek och är ett av de 22 stora arkankorten. Kortet ses generellt som nummer 15. Rättvänt symboliserar kortet förtryck, beroende, besatthet, maktlöshet och begränsningar. Omvänt symboliserar kortet självständighet, frihet, uppenbarelse att återfå kontroll, liksom makt. Kortet föreställer generellt en satirisk djävul som också känns som Baphomet. Djävulen är hälften människa, hälften get och fladdermusvingar och ett omvänt pentagram i sin panna. Fastkedjat i sig har djävulen regler naken man och kvinna som bägge två har horn. Okej, så då menar man att man kan välja då hur man ska tolka det här?
Ja, alltså, ja gud ja. Men det är, nej, man kan inte välja det, utan kortet kommer ju antingen rättvänt eller upp och ner.
Aha,
alltså så.
Okay.
Och för mig kom det ju rättvänt. Så att det var ju ingen snack om saken. Här var det ingen ljus och liksom enlightenment eller någonting. Utan det var ju bara så här, in your face liksom. This is what you're facing.
Vad kände du då?
Nej, men det var... Nej, jag kände bara så här, ja, men det är klart att det är så. Alltså, mm. jag blev liksom 0% förvånad. Jag blev 0% rädd. Jag blev 0% utan för mig... Det är ju så här att beroendesjukdomen... liksom om man symboliskt vill titta på alla beteendeförändringar som kommer med beroendesjukdomen i form av besatthet, mental besatthet. Alltså allt det vi rabblar upp som egenskaper som då hör till det här kortet... Mm. Kommer ju med beroendesjukdomen. Mm. Och jag har den i mitt liv. Hos flera mm. människor som jag älskar. Och mm. det är en kronisk sjukdom som kommer komma och gå. Och du kan liksom temporärt bli fri från den. Men den kan komma tillbaka. Och så är det ju. Det vet ju ni alla som lyssnar på podden. Liksom, att jag har den här sjukdomen i min familj. Och... det gäller liksom bara att så här, hur ska jag kunna hålla mig fri från det? Återigen, bara en påminnelse om att så här, hur ska jag hålla mig fri från medberoende? Hur ska jag hålla mig fri från det? Hur ska jag inte drabbas av liksom någon slags högmod och trötthet och bara så här, jag orkar inte hålla på med den här skiten. För det är liksom ett livslångt arbete för oss som har de här personlighetsdragen och som har de här sjukdomarna i vår familj. Liksom. För mig kändes det bara som alltså en påminnelse om att beroendesjukdomen är där. Den är listig, stark och falsk. Och den finns där i min familj. Mm. Och den är aktiv. Och jag måste bara fortsätta liksom det arbete jag gör. För att hålla mig undan det. Mm. Undan de krafterna och de beteendena och allt det som kommer med den.
Mm. Mm.
Och det är liksom ett sätt att tolka det utan att bli för flummig. Så att, nej, jag blev inte rädd. Jag blev glad. Sen kan jag också bara ibland känna också någon slags allmän trötthet. Att så här, vad fan ska jag liksom vara 43 år gammal och så ska det återigen hållas på med jävlar?
I'm too old for this fucking devil. Ja. Jag fattar.
Och sen, jag vill inte gå in på vad Karo och Sofia fick för kort. Men jag kan säga att det också var sjukt starka kort. Som var så här, vi bara, nej men gud, det var så här... Det här var ju kul.
En mysigt avslut. Vi kör bara en liten snabb halvtimme.
Hej då tjejer. Mysbys.
Alla bara drog hem och så här deppade ihop.
Det var samtidigt så det som var så härligt med det. Det var att vi alla är i ett state of mind. Och tror jag i en ålder. Att vi bara så här. Ja men give it to me. Jag klarar det.
Det som jag har blivit så slagen av när jag har varit i kriser i mitt liv, i mina relationer och i övrigt med människor som det har liksom, ja men vad ska man säga, det har blivit schismer med och det har blivit liksom ilska och man har blivit sår. Det är just det här med energier.
Mm.
Det är liksom det är så starkt just att vi gjorde nästan bara av energi. Vi har ju lite, vi tror att vi är gjorda av liksom skelett och det, men nästan allting i vår kropp består ju av bara luft och energier liksom.
Mm.
Kom ihåg att det var hos Katarina Sellner som jag faktiskt för övrigt har bokat tid hos nu här också live. Ja.
För er som inte vet vem hon är så är hon liksom någon form av kändissiderska.
Ja, hon dök ju upp på min vad heter det, bebishippa.
Ja.
Ja.
Mm.
Nej men hon är liksom en otroligt varm och god människa. Det finns ingen så här effektsökeri.
Nej.
Alltså man kan inte liksom, hur mycket man än skulle vilja sätta dit henne så går det inte. För att hon är bara pure love tycker jag.
Mm.
Jag fick ju henne som tips av Hanna, min kompis Videll. Och jag har återkommit till henne under några gånger i mitt liv. Liksom. Men jag skulle aldrig använda siderskor eller helerskor så här, som en random grej som många av mina kompisar gör. De går dit lite, men kanske någon gång varannan månad istället för terapeut.
Mm.
Så ser inte jag ut. Utan jag måste ändå ha något syfte känner jag. Liksom. Men då kommer jag ihåg, då var jag hos henne vid Sockenplan. Och det var när jag separerade från mitt ex några år innan där. När allt var väldigt jobbigt och vi skulle bo isär och sådär. Och så sa jag såhär, jag känner mig så tung av svärta liksom. Jag känner mig som att jag går omkring och liksom bär på en blysäck. Jag liksom bara går omkring i svart sörja, känns det som. Jag måste komma upp igen liksom. Och så att vi pratade lite, hon såg då någon man i någon berså med rosa rosor och så här. Ja, också lite allmänt, men hit och dit. Jag fick lite hopp och sen sa hon innan jag skulle gå och säga, nu kommer jag göra en grej. Jag kommer ta bort dålig energi från dig. Och var inte rädd om du liksom ramlar bakåt, för jag är stadig och jag står här bakom. Jag var så här, ramla bakåt, tror jag att den är liksom blod och typ fågel och så här. Men då gjorde hon det först en gång. Jag kommer inte ens ihåg vad hon gjorde, men jag föll bakåt.
Mm.
Alltså inte så här att jag slog i huvudet, utan hon tog bara emot mig. Och så sa hon så här, men det här är så mycket dålig energi, jag gör det en gång till.
Mm.
Och så gick jag därifrån och kände så här, okej, vad händer nu? Och det är det jag känner ett starkt behov av nu. Att jag känner så här, det senaste året, jag kommer liksom inte upp.
Mm.
Jag går bara mycket så här, i mitt hem och jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Jag ska baka hemma, gjorda potatisbullar och jag känner så här, jag har haft så lite kreativitet som jag haft i min själ det här året. Det är liksom sensationellt. Jag brukar alltid sprudla. Mm. Nu när jag skriver min lilla journal, ja, så är det så här, nej men det är tungt för att jag brukar så här, ja men du gjorde det och sen hade jag det som mål och sen åkte vi dit tiden och nu sitter jag där och försöker komma på, ja, det var när jag hade min pelargon. Och då inser jag också hur mycket av min kreativa själ har fått kommit fram på Gotland när jag haft mitt hus. Att då har det varit så, okej, nu är det vardag, nu är det hit och dit, nu är det ungar som ska upp och det är vabb. Och sen så, liksom när jag kommit dit i påsk så har jag där bara så här, som att sätta på en fors. Och då känner jag, gud, vad är det där låser mig? Att jag inte har den ventilen längre.
Mm.
Och jag börjar känna så här, jag bryr mig inte så mycket om mina pelargoner när jag har ställt ut och de står där på trappan. Och, alltså det är såna grejer som har betytt så mycket för mig som jag har glömt bort de senaste åren.
Mm.
Och då tänker jag, då skrev jag till henne att jag ville träffa honom. Du kan komma 5 idag. Jag var så här, nej, men det går inte. Men att jag tänker att jag ska gå dit och bli av med lite dålig energi.
Mm. Aldrig fel.
Aldrig fel.
Gud, jag känner instinktivt att om Sigge Eklund lyssnar på det avsnittet nu, han kommer typ hata oss då.
Varför?
Han hatar all sånt här humbug, nyandlighet och flum. Men vet du, det får han göra.
Du har anklagat honom för någonting som han absolut inte kan försvara sig. Så nu måste jag skriva till honom och fråga om
han... Men jag vet, jag lyssnar ju frekvent, alltså besatt på hans podd. Och det här återkommer han ju till. Det är liksom hans, det området där jag känner att Sigge och jag liksom, vi kommer aldrig kunna mötas där. Han är ju så här extremt icke-troende och han har ett stort förakt för människor som tror på den andra sidan och sådär. Och men så får det vara, man får vara olika, man har olika behov. Och jag anser också att så här, den här delen av mig, det är liksom en... Jag känner mig lite som en så här 10-åring när jag aktiverar den. Och jag gillar det.
Mm.
Att man inte behöver ha logiska resonemang kring varenda jävla grej. Att inte allting behöver vara liksom vetenskapligt förankrat. Utan att så här, livet kan få vara magiskt och det kan få vara liksom stort och det kan få vara flummigt. En del av mig. Sen är det så jävla mycket andra delar av mig som bara pågår i den där hjärnan och som letar efter liksom vetenskapliga bevis och studier och allt som vi hela tiden håller på med, så här research till höger och vänster. Det är ganska skönt att, att få ha en liten kammare både i hjärta och hjärna som bara liksom får ägna sig åt lull, flum och medial verksamhet.
Men jag tänkte på det. Ja, men jag håller med. Jag tänkte på det på julafton när vi var och inne i
julkrubban.
Julkrubban, så tänkte jag, det var så mycket folk. Mm. Det var som att det var en hårdrockskonsert. Folk stod bara i gångarna och det var liksom fullsmetat. Jag kände så här, hur alla kom in där och kände så här, alla vi behöver här.
Mm.
Vi behöver liksom en get som går där och en åsna och Jesus barn och liksom. Och jag tänkte på mina barn, jag vill säga, de har inte mycket andlighet i sitt liv.
Nej, inte överhuvudtaget, inte min pojke heller. Och han har ju ständiga frågor liksom kring, jag har tänkt på det också, så här, hur självklart det var för vår generations föräldrar, att liksom när de här tankarna om döden och när ska jag dö, vad händer när man dör, mamma, det är liksom frågor som alla barn kommer att ställa när man är 3, 4, 5 års åldern, och rädslan för döden kommer alltid finnas där. Hur självklart det var för i alla fall min mamma att säga nej, men då kommer man till himlen. Och att jag, det tar liksom emot för mig att säga det, därför att vi är så fostrade in i en så här så oandlig värld, liksom ett samhälle som är så jävla sekulariserat, så att säger man det, då kan man typ riskera att bli anklagad för barnmisshandel. Ska du tuta i ungen att det finns en himmel ungefär? Alltså, är du med mig?
Jag vet, och alltså, Bobba hade ju en massa kris. Sorgligt. Nej, jag vet. Han hade ju kris för några månader sedan och grät och var helt förtvivlad. Jag vill inte dö, och när kommer jag dö? Och jag säger, först blev jag helt handfallen. Jag säger, vad fan ska jag säga?
Mm.
Ja, vi kommer dö och sen blir det inget mer. Alltså, liksom, det var, ja, men det går ju inte. Så det var så här, okej, jag måste komma på någonting. Och först var det så här, vi kommer ju leva jättelänge. Då kommer jag med den vetenskapliga förklaringen. Mm. Så här, när du är lika gammal som, när du är 70 år, då kommer det finnas piller som man kan leva liksom 500 år. Han bara, men det är inte tillräckligt. Jag bara säger, jag fattar. Och jag fick liksom verkligen kämpa på. Och han blev mer och mer förtvivlad. Och då tänkte jag också precis att man ändå, de flesta av oss som är födda på 70-talet, kanske till och med upp i 80-talet, det var ju någon sorts barnatro. Man gick till kyrkan och igår började rasse på gosskören i kyrkan.
Frasse.
Ja. Nej, men jag bara känner så här.
Var då? Vilken kyrka?
Västerledskyrkan i Bromma. Men då var det några mammor som var så här, men ska vi inte försöka få dem att gå på kör? Och jag som älskar kör. Och Carina Wugle, som du hör mig, jag vill börja din kör i år. Jag tycker kyrkokören har gett mig, både körer överlag och kyrkokören, att sjunga tillsammans. Det är en så otroligt, både så här, skapar så mycket energi och inte bara anledning utan glädje. Så jag var så här, okej, Frasse är med. Jag bara,
vet du att de har gjort en otroligt spännande studie på kör och varför det påstås vara så läkande. Och det är att när man sjunger tillsammans med andra människor så börjar man synkront att andas. Och då smittar man liksom av sig med energier. För man står ju tätt intill och så sjunger man tillsammans. Så det finns ju en enorma liksom känsla av gemensamhet och trygghet. Men du blir också smittad av det här lugna andetaget som du är tvungen att ha för att kunna sjunga. Alltså du samandas. Och det ger då enormt positiva hälsoeffekter. Jag ska inte överdriva, jag ska inte säga enormt. Men det har i studier visat sig ge hälsoeffekter.
Jag tänker, jag såg en liten film häromdagen med en liten bebis. Skickade jag den till dig? Med mamman sitter bredvid, en ganska liten bebis. Kanske 2 månader, om ens det. Och den ligger och den är så nöjd. Och mamman ligger nära med kinden och de andas tillsammans.
Mm.
Sen sätter hon sig bara upp.
Mm.
Och liksom försvinner ur hans sfär.
Mm.
Och inom loppet av liksom några sekunder, när hennes andhämtning är borta och hennes närhet, så blir han så förtvivlad. Mm. Det är som att han liksom, han kommer aldrig komma över, han gråter och sen så, hon låter bara fortgå, kanske 10 sekunder.
Mm.
Och sen kommer hennes huvud tillbaka, hon börjar andas med honom. Och inom loppet av några sekunder så slutar han och gråta. Ah. Och är bara så trygg och så nöjd. Så jag tycker inte att det är dugg konstigt.
Ja, men igen, blev han hooked då på kören?
Grejen är att efteråt så skrev vi vår lilla slinga och de andra barnen tyckte det var så kul och de fick en godis och pepparkaka, men i bilen sa Frasse, för hans kompis hängde med oss hem. Han bara, det där var ju skittråkigt, jag sjöng inte ett enda ord typ. Jag vill säga, jaha. Men det blir också svårt, man kommer in i en helt tom, jättestor sakral kyrka som är byggd liksom funkistid.
Ja.
Mycket liksom betong, rött tegel, inget lullu liksom.
Mm.
De går in i en liten sakristia bakom och ska plötsligt börja sjunga så här religiösa sånger. Jag fattar det lite svårt, men jag sa
det är
så här,
inte så sexigt så att säga.
Nej, men jag sa, det här blir jättekul. Och då går du med dina bästa killkompisar och sen så drar vi till Stora Mossen och spelar fotboll efteråt varje gång.
Ah.
Så jag tänkte så här, you meet God, you sing, and then you play the football.
Ja, Ja, men det är också det att så här, den där typen av miljöer, alltså kyrkliga miljöer, de har ju inte så stor attraktionskraft på barn.
Men han visste ju inte ens
tror vad, alltså, man. Men ja, vet du att det ska, man ska liksom ge fan i att tro så mycket, mm, som att Leos Lekland skulle vara mest attraktiva bara för att det var så att säga udda och exklusiva miljöer för oss när vi var barn. Men för barn idag så är det liksom lite tvärtom.
Men han förstår, alltså jag märkte att det fanns ingen så här andlighet eller vördnad hos de killarna som var sjunger gosskören. De var så här, det där var ju ett jättebra lekland. Ja, jag tänkte så här, hade man själv varit där med mamma eller med mormor, det var ju mycket så här, shh,
ja,
Sverige inte gått kyrka. Jag hade något, jag har en otrolig respekt för kyrkor.
Mm.
Men för dem var det bara som vilket hus som helst.
Mm. Som att säga, ja.
Också ganska befriande.
Ja, och att det är så här, det är inte vår uppgift heller bara, utan det är det som är grejen med kyrkan, att det finns ju människor där som verkligen kan prata och presentera vad tro är och vad andlighet är, liksom bortan för, ja, för ens egen förmåga. Ja. Så det är nice. Fan, vilken bra idé. Jag ska fan som Peppa Foxy och göra detsamma.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men du, apropå djävulen, så vill jag också, jag vill meddela att jag nu har sett Nattryttarna.
Den berättade Emma om mig förrgår. Hon bara, nej, men den är så vidrig och så bra.
Ja. Nattryttarna är ju en originalserie från C-more, som är baserad på en sann historia. Händelserna på hästgården heter den bok som mamman då, mm, i den här superdysfunktionella familjen, jo, har skrivit. Och sen så har vi då Sofie Jan som har skrivit, mm, sin historia i en egen bok. Det har dessutom gjort...
Hans dotter.
Mm, det är hans dotter, en av döttrarna. Mm. Han hade ju 4 barn med den här kvinnan som förekommer i den här skildringen, eller vad ska jag säga. Sen har ju då P1 gjort en dokumentär som också heter Hästgården. Varit extremt lyssnad och väldigt hyllad, för de har liksom gjort ett sånt gediget journalistiskt arbete. Mm. En fantastisk dokumentär. Jag tycker liksom att nu har den här gården och den här histrioniska, supernarcissistiska, våldsamma mannen gestaltats på så många olika sätt. Mm. Och det som är fascinerande, det är liksom att både de här böckerna, alltså romanerna som familjemedlemmarna själva har skrivit, håller hög klass. Mm. Den här dokumentärserien som Sveriges Radio då har producerat och sänt håller sjukt hög klass. Mm. Så man tänker att, är inte den här historien redan tjatad? Men då dimper den ner då, Nattryttarna, som ju då är en dramaserie som Ulf Kvensler har skrivit manus till. Nej men herregud, jag är slagen fucking till marken. Okay. Av framförallt Jonas Karlsson som gör sitt livs... Liksom.
Kommer han någonsin kunna göra en roll igen?
Nej, men liksom, han är så bra. Han är så han är så jävla bra. Liksom obehagligt bra. Så pass bra så att många andra skådespelare i serien, tyvärr, liksom, man ser ju deras brister så fort han kommer in i rummet eller in i scenen. Melinda Kinnaman håller dock extremt hög klass också. Hon är jättebra.
Spelar hon mamman?
Hon spelar liksom den karaktär som jag tror ska vara ponnymamman, som är en superstor bloggare i hästvärlden som var med och liksom outade den här berättelsen tillsammans med mamman.
SVT gjorde ju en dokumentär om honom för att ge honom upprättelse.
Ja, det är det som är sjukt obehagligt. Det har gått så många vändor i det här.
Där föräldrarna sitter så skulle han aldrig göra mot våra barn. Han är fantastisk. Liksom, man tänker sig att det är modern tid. Att det ändå kan ske. Sån här dupering.
Och då, eftersom jag såg den här serien i nära då anslutning till vår taråläggning, så kände jag att det kanske bara var att jag skulle se den här serien.
Gud vad skönt. Du ser bara tag i mitt liv.
Jag tänker på allting annat som ska hända. Det är fruktansvärda grejer som ska hända detta år. Nej men så här. Alltså han spelar ju. Det är också så här. En påminnelse om vad beroende sjukdomen gör med människor. Alltså vilka personlighetsförändringar som
drack
verkligen. Ja. Både han och då frun. För er som inte kan historien så handlar det här alltså om en så här superkarismatisk ridlärare som har ett ridcenter som i verkligheten låg ute på Ekerö, Skå, utanför Stockholm. Och just på Ekerö så rider alla som bor där du bor, i Bromma och i sån norrort. Alltså ganska hyfsat rika människor som har sina hästar där ute liksom. Och han hade ju då ett ridcenter med en egen ridskola och hade ju massa hästar och till salu hästar och ridläger för ungdomar men också för vuxna. Och de hade en ridklubb, Skå ridklubb tror jag den hette, där han då såklart var ordförande. Så allting kretsade kring den här mannen som då i början av 90-talet blir anklagad och dömd för sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av underårig. Alltså jag tror att han får 3 domar. Efter att några stalltjejer, hela deras verksamhet byggde väldigt mycket, precis som resten av hästbranschen, på obetalt arbete av då halvt som halvt trasiga tjejer som kanske har jätterisig hemmiljö och gärna vill liksom hänga med hästar. Så att han hade ju då unga tjejer som jobbade i stort sett gratis dygnet runt och bodde i små stugor runt om på den här gården. En av de här flickorna som blev våldtagen av honom upprepade tillfällen anmälde honom med hjälp av en mamma i den här klubben. Och då började det liksom vecklas ut ett pärlband av flickor som då medanmäldes. Jag tror det var 4 tjejer som anmälde honom. Och en vidrig rättegång följde. Och han blev då dömd och fick sitta i fängelse i 2 år. Men det obehagliga med den här rättegången, det är att liksom det här delar den här ridklubben i 2 liksom enklaver. Hälften av de här rika bitchmorsorna väljer att tro på honom.
Hur fan kan man göra
och
det? Passa,
men det är klart att alla tjejer var kära i honom. Han som var så karismatisk. Och det är klart att, vadå, hur kan man ha stannat på hästgården i ett halvår och bott kvar i lillstugan om man nu blir våldtagen en gång i veckan? Alltså, allt
men läs bara lite psykologi.
Mm. Men det gjorde ju inte folk generellt på den tiden.
Hur länge sedan var det här?
Det här var ju i början av 90-talet.
Aha, det var så
och sen,
länge sedan.
Ja, hur som helst, han blir ju dömd. Men frun, det som också är så här sjukt provocerande och obehagligt, är att han, den fru som han då får 4 barn med och lever med hela tiden, som lever alltså i så hård traumatisk bindning till honom, går ju in i total förnekelse. Nej, han har inte våldtagit någon.
Han slår väl barnen?
Ja. Och då, han åker ju in i finkan när barnen är väldigt små. Och i den här dramaserien så har han bara 2 barn. Men i verkligheten hade han ju 4 barn. Mm. Och den andra delen av den här dramaserien utspelar sig lite senare. Det är ju när hans barn då, när han har kommit ut från fängelset, blivit. Och dessutom då, när han sitter i fängelset, så blir han då mycket riktigt kontaktad av SVT som vill göra en dokumentärserie för att få honom liksom tvätta hans byk.
Varför?
Han har blivit, men det är liksom det här när det gäller sexuellt våld och våldtäkt. att det inte finns någon teknisk bevisning. Eftersom man har liksom inte kunnat säkra det, utan ord står mot ord. Det är två berättelser som går hårt emot varandra. Och alltså den här mannen som i verkligheten hette Jerry Jan, han var ju liksom extremt manipulativ och väldigt liksom vältalig och så här rättshaveristisk, så att han drev ju det här själv extremt hårt liksom. Men han, det blev ju då en dokumentärserie där också en tjej, jag vet inte om det här stämmer i verkligheten, men flera tjejer vittnade ju till hans fördel, som själva hade blivit utsatta. Så han lyckades ju liksom med traumatisk bindning, med hot om våld, få människor att liksom stå upp för honom trots att de själva hade blivit utsatta. Och det gäller ju framförallt hans fru då, mamman till de här fyra barnen. Och hon var ju själv bara ett barn när hon blev liksom groomad av honom. Hon var 15 eller 16 år och han var dubbelt så gammal. Och lämnade då sin dåvarande fru för att bilda familj med henne. Så hon fick ju sina första barn när hon liksom var jätteung. Och levde ju sen i hot om våld, alltså utsatt för brutalt våld. Och han börjar sen, alltså hans, i takt med att hans beroende eskalerar, han hade ju massor med andras personlighetsstörningar också, men beroendet var ju en enormt stor del av det våld som han utövade, både fysiskt och psykiskt. Alltså det är ju när han dricker som han, nattryttarna, hela det, hela den titeln kommer sig utav att han tvingade sina barn att bara mitt i natten när han var dyngrak, så bara tvingade de att sätta på sig ridkläder och gå ner i ridhuset och sadla på en oriden häst och liksom rida ett ridpass med risk för deras liv. Alltså de blev ju utsatta för så enorma risker. Den är ju för alla som har vuxit upp i dysfunktionella familjer, ska jag varna och säga att den faktiskt är väldigt triggande. För jag hade liksom så här lika delar, du vet, så kulturellt liksom kulturell kåthet, att man känner så här, åh vad det här är bra, men lika delar sån ångest över bara så här, alla de här tysta absurda överenskommelserna, du vet, det här vi pratade om, gjorde vi inte det vid något tillfälle för ett tag sedan, liksom så här, i dysfunktionella familjer, att så här, det finns inga regler, det finns inga gränser förutom tysta överenskommelser, och att en person har liksom helt bizarra idéer som bara ska följas till punkt och pricka, så här superrigida system som man liksom måste gissa sig till.
Så de var i ständig liksom rädsla och också hamnade i en sorts freeze.
Total rädsla och skräck, och allting handlar ju också, jag tycker det här falska hoppet är så himla fint, det måste ju vara någon som har väldigt god liksom insyn i hur saker och ting fungerar i en dysfunktionell familj, liksom övertydligt gestaltat, men också det här falska hoppet, alltså att de har så här, de bara sitter i ett väntrum. De kan inte leva sina egna liv överhuvudtaget. Det enda de har att förhålla sig till, det är liksom, när ska det här våldet ta slut? När ska det här liksom livet få en vändning? Och för barnen så är det ju när de fyller 18. Så de räknar ju den huvudpersonen, flickan som har skrivit boken, som nu är vuxen. Hon berättar ju liksom hur hon bara räknar ned dagarna som en så här fängelsekund, så här sitter och markerar i en kalender.
Vad ska de göra då när de fyller 18?
De blir fria då. Då kan han inte bestämma över dem. Innan dess så försöker ju flera av barnen göra liksom anmälningar, polisanmäla. De läggs ner hela tiden. Alltså det är så här, det är också det att hela vårt så här skyddsnät sviker dem så många gånger under deras uppväxt. Så att de har ju liksom ingen tilltro till att de kan få hjälp, förutom att de själva blir myndiga och vuxna och kan välja själva vad de ska göra med sina liv. Och då drar de ju därifrån, bara fort, utav helvete. Men den är, jag vill inte avslöja för mycket, det här kanske jag redan har gjort.
Jag ska inte se den ikväll, kände jag.
Nej, du ska inte, nej. Vill ha liksom, nej, det, nej. Det är en feel bad-serie kan man säga. En grej som jag bara vill säga också, som jag tycker var så sjukt snyggt, som jag tycker att man ska tänka på när man skriver manus om dysfunktionella familjer eller hos människor som är så här mörka, det är liksom att det finns en scen, för jag höll på att bli liksom jävligt irriterad, för att han skildras ju liksom som ondskan själv. Det finns ju liksom ingenting som gör att man kan förstå att man ens kan...
Aha, okej, okay. Det är ju lite konstigt.
Ja, men i den sista avsnittet, för han drabbas av cancer, det här är ju liksom ingen nyhet, Det vet ju alla som har lite koll på den här historien. Men det är att han så jävla snyggt att dottern liksom närmar sig honom och så har de ett så här väldigt fint möte i slutet. Aha, okay. Du vet att han säger att han älskar henne. Alltså det finns någon typ av så här, hon får någon typ av försoning liksom. Och så tror man ju som tittare då att så här, åh, nu har det landat. Ja. Sjukdomen tog honom. Nu kom liksom empatin fram. Men det är så jävla snyggt för nästa gång de ses liksom, typ när han sitter på sjukhuset och verkligen ska dö. Nej, då är det tillbaks. Ondskan är i full blom liksom. Nej. Jo, det tyckte jag var, jag tyckte det var så jävla snyggt manusmässigt att man liksom skriver in att den här konflikten också finns. Att det är klart att man, att såna här personer inte bara är liksom galna, histrioniska och vidriga, utan de måste ju kompensera.
Han är smart ibland. Nu har Hassan avslöjat allt i den här serien, så då tycker jag att vi
skippa den.
Nu ska jag bara, innan vi slutar, ska jag kolla här om min tarotkvinna har svarat.
Uh-huh.
Men jag tänker, hon är från Amerika och där är väl då...
Ligger och sover nu.
Mycket tråkigt, men det är mycket det där att det är blockages and bad energies which has been hindering you from moving forward from where you are now.
Det är precis det du behöver hjälp med.
Ja.
Kanske är värt en fem.
Ethelia! Ja, varför inte?
Why not?
Ethelia, I'm not rich.
Stora svansin.
But I have $500. Nej, $5.
$5 to spend on you.
Ja, hör gärna av er om era spirituella tankar upplevelser.
Ni, om ni så har roligt. Det, så här, har ni träffat någon spådam? Har ni fått någon tarotläggning? Alltså någonting, det behöver, alltså så här, dråpliga, roliga, har ni blivit lurade, bedragna eller liksom
fått era liv räddade,
vad som helst, skicka in dem, gå in på vårt Instagramkonto, inte din morsa, skicka ett DM så kan vi lova att dela med oss av
det blir specialavsnitt.
Ja, det kan det baske mig bli.
Då kanske vi ska hit någon, det ska vi ringa Sigge och det ska
vi kanske ska ta hit Tarågäri.
Ja, det gör vi. Men då måste ni skicka in så vi har något att fråga om.
Det måste ni göra.
Ja, puss och kram och god fortsättning.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.